Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Då säger vi hallå till, ja, jag vet inte var han bor riktigt. Det kan vara Hudik, det kan vara Stockholm, men det är i varje fall Jens.
Ja, precis. Nej, det är Jens Nylander, boende i Hudiksvall. Nej, jag flyttade hem hit för 2 år sedan. Jag är född och uppväxt här uppe, lite mer norröver. Men annars har jag bott 17 år i Västerås. Och jag bodde en sväng i USA i 3 år faktiskt också.
Men inte Stockholm alltså?
Nej, jag har ju jobbat i Stockholm hela mitt liv, men jag har faktiskt inget... Jag är i Stockholm frekvent, men jag jobbar inte på det sättet längre att jag behöver vara i Stockholm varenda dag.
Åh, vad skönt det är, rätt, för att det är också ett mål jag har, att jag inte ska behöva vara i Stockholm varje dag. Men berätta, Jens Nylander, hisspitchen från födsel tills... nyss.
Ja,
vad hänt?
Serieentreprenör, född 1979, 44 år gammal, startat Jens och Sweden, MP3-spelarkungen 2003 till 2005. Hörlurskungen 2005 till 2006. Och sen blev jag den uppkopplade bilkillen som sysslade med Automile från ungefär 2014 till 2020. Och därefter så har jag tagit det lite lugnare med investeringar, egna placeringar, och just nu har jag då sysslat mycket med AI den senaste tiden. Född och uppväxt som programmerare och tekniknörd.
Ja, du ser, det var ju det jag skulle fråga. Alltså, det här, vi är i samma årgång du och jag.
Ja.
Så att, jag vet inte ens om hur jag ska kunna förklara för mina ungar vad en MP3-spelare var för något.
De skrattar åt mina MP3-spelare hemma. De fattar inte ens vad det är knappt. Ja.
Nej, men så här, en liten del av en smartphone som du nästan var tvungen att bryta lagar för att ha någon användning av.
Helt rätt beskrivning faktiskt.
För det måste ju varit så att, ja, men utan Napster så hade det inte behövts en MP3-spelare.
Nej. Och det största problemet som alla vet på den tiden, det var att vi laddade ju ner musik på ett sätt vi inte fick ladda ner musik, och så körde vi Winamp på våra datorer med lite coola
skins
och equalizers. Men Daniel Ek kom till vår räddning och löste problemet när smartphones kom, äntligen. Mm. Men det tog några år, och det var några år med MP3-spelare som var, många kallar dem guldåren, jag vet inte vad vi kallar dem, guldår, men det var intressanta år inom en förändringsbransch.
Mm. Jag har faktiskt mitt gamla Napster Kazaa DC++-bibliotek kvar på en extern hårddisk, för där finns det MP3-er som inte går att få tag på nu.
Intressant.
Och jag har kört det någon gång, något race på Twitter, där jag har sett att de har druckit folköl, och så har jag kört hela mitt bibliotek på random och lagt upp vad som har dykt upp med lite recensioner och bakomliggande tankar om hur jag ser på den musiken idag. Det var mycket punk covers för mig, alltså så Every Breath You Take i raggy baktakt med 4 ostämda distade gitarrer. Och det är fortfarande jävligt bra, måste jag säga. Men det finns inte att få tag på.
Just det.
Men det fanns ju MP3-spelare innan du startade Jens och Sweden. Vad var din idé då? Alltså vilken, för att prata investeras på, alltså vad var det för marknadssegment du såg som låg öppet?
De flesta MP3-spelare som fanns innan Jens och Sweden, de var ju antingen stora eller fungerade mycket sämre än de som Jens och Sweden lanserade. Sen ska man ju komma ihåg det att många i våran åldersgrupp, de tror ju att Jens och Sweden var ett märke som importerar grejer från Kina. Till att börja med så har vi aldrig haft med Kina att göra. Men Sydkorea, det kanske man tror ibland är Kina. Men Sydkorea är ett annat teknikland. Och på den tiden var Sydkorea mycket längre framme än Kina på teknik. Men, alltså man hade mycket högre kvalitetstänk. Och jag tror att det Jens och Swin lyckas väldigt bra med, det var att alliera sig med rätt tillverkare tidigt. Och såg till att man hade små enheter som var enkla att använda. Jag tror att det var det som gjorde den stora skillnaden. Sen gjorde vi mycket satsningar på hur man skulle sälja med produkterna. Nu kommer alla skratta som lyssnar på det här. Men det var med det, då sprang jag ju runt hos Experton och Siba och alla de här kanalerna. Och gjorde stor skillnad. Det gjorde ju inte konkurrenterna på det sättet.
Nej.
Så distributionen vart ju väldigt snabbt mycket bättre än många av våra konkurrenter.
Vilka var du konkurrerade med då?
Nej, men på den tiden, den största konkurrenten var ju faktiskt iRiver. iRiver som man kanske kan säga. De finns väl kvar än idag. De heter väl något annat, de tror jag nu för tiden. Men det är ett sydkoreanskt bolag också. iRiver var det.
Mm. Så att, ja. Jag kommer inte ihåg vad jag hade. Alltså man var ganska snabb med smartphone. Och det fanns ju MP3-kapacitet alltså innan de knapplösa telefonerna kom. Jag vet, jag hade någon Motorola som du kunde ha, ja men typ kanske 64 megabyte MP3 i eller något. Och det var ju nästan, det var ju två CD-skivor i alla fall.
Ja, just det. Nej, men alltså, jag tror iRiver var den största. Det fanns en till, jag sitter och funderar på dem hette, men jag kommer inte ihåg riktigt. Men iRiver är ju, var ju de som vi mötte på frekvent.
Vart i förhållande till iPodden är vi att röra oss nu då?
Nej, iPodden hade lanserats i USA i sin första generation. Alltså nu pratar vi den med riktigt roterande hårddisk. Mm. Den kom ju till Europa ungefär samtidigt som jag lanserade Jens och Sweden. Men problemet var ju att vi tyckte ju här hemma i Norden att den var för stor för att bära med oss. För att man ska komma ihåg det att majoriteten av Jens och Sweden-användarna, de uppskattade just att man kunde ta med sig den överallt. Och att batteritiden var ändå generös med tanke på liksom, ja, teknikåldern 2003. Men iPodden fanns, fast i mycket begränsad omfattning då. Men sen var det ju stor skillnad som du vet då, några år senare när Steve Jobs klev upp på scenen och berättade att jag har gjort en telefon. Och Nokia skrattade. Ja.
Ja, de gjorde ju det. Det där tycker jag är intressant. Du pratade om tekniksprång när vi började. Hur mycket som ändras egentligen. För jag hade en Palm Pilot 1998. Och det är det ju heller ingen som vet vad det är. Men det är liksom en liten svartvit iPhone med lock. Och man var tvungen att lära sig ett speciellt alfabetet för att kunna skriva i den. Och då skrattade man. Ska du ha digital kalender? Vad ska du med det till? Eller så här, varför vill du ha e-posten i fickan? Det är inte alltid 100% produktivt att vara en early adopter, för att ibland blir man skrattad åt. Och anledningen till att jag börjar prata på en par, det är jag vill komma in på det vi egentligen ska prata om idag. Men jag får känslan av att du var en liksom bråkstake redan då, för nu har du ju börjat bråka igen. Jag tänker på, du tog någon slags strid där, vet jag, när du tyckte att din MP3-spelare skulle få spela musik i bilen utan sladd, vilket också var science fiction då 2003. Du.
Precis, frågan om FM-sändare som Post- och telestyrelsen inte var nöjda med. Men Nej. Så är det ju. Jag är ju inte en politiker, ska man komma ihåg. Jag är inte, vad ska man säga, har ingen politisk inriktning oftast i mitt arbete. Men det är ju så att jag företräder ju en digital generation som går under förändring, och mina barn som idag är mycket modernare än mig på mycket grejer har ju gått förbi mig på många områden. Men jag har ju också fått den erfarenheten av att jag vet idag vart det finns brister i våra system och vad man kan göra åt dem. Så att det är egentligen bakgrunden till att man kanske kan uppleva mig idag som igen som är lite stridig eller kanske säger saker som jag tycker. Men jag kanske är mer välpolerad än vad jag var för 20 år sedan. Vad vet jag?
För det här med Post- och telestyrelsen och vad de tyckte och tänkte. Det var mycket som man ser som självklart idag i kommunikationsväg. Hade ju varit kraftigt olagligt då. Det var ju till och med så att man som svensk fick du inte äga en telefon, utan du hyrde den av Televerket, och det var de enda som fick kopplas in i jacken. Och det kommer ju heller aldrig gå att förklara för mina ungar.
Nej.
Telefonjack, pappa, vad är det för något?
Nej, men det har ju funnits alla möjliga konstiga system genom, det vet ju du också, det är liksom, ja. Och tyvärr idag så har vi fått en annan konstig vinkel. Jag menar, prata med dina barn och förstå vad GDPR är, du. Det finns mycket konstiga saker som jag tror på sikt kommer försvinna, för att de är utfärdade av människor som inte förstår teknikens framfart och hur den ska alliera sig ihop med framtiden.
Jag var i reklam- och kommunikationsbranschen när GDPR kom, och jag bara, det här är, och då, det var många som, ja men det här kommer vara revolutionerande, bara, fast är inte det här en cookie-knapp till bara egentligen som ni vill plugga in bort om ett halvår? Nej då, det här kommer vara bra.
Men det har ju blivit en cookie-disaster ute på webben. Alltså alla får ju, alltså varenda sajt ska ju ha en godkänna cookie-knapp nu. Och det blir ju liksom bara att, det där är ju bara någonting folk klickar på. Alltså det blir ju, får ju ingen funktion till slut.
Nej. Nej, och varenda sajt ska ha rättighet att skicka aviseringar också, vill de nu. Bara, nej,
ja, nej
det vill jag inte.
Jag tror så. Och sen är det ju, finns ju samma sak också på... Om man tänker sig de här Nix-registren eller vad de heter, de här där man kunde lista sitt telefonnummer för att inte ta emot marknadsföringssamtal, är ju, tycker jag också är liksom så här, ja men snälla du, liksom stoppa i så fall alla kontakter på LinkedIn i så fall. Liksom. Det är ju värre det. Mm. Alltså man egentligen har man fel fokus. Det jag menar, man kommer aldrig kunna stoppa det där. Det är liksom, man måste ha andra attacksätt. Liksom. Det är som e-posten. Liksom. Tänk dig, den har inte moderniserats. Den på e-posten 2003 ser likadan ut som den ser ut 2023.
Mm. Lite smartare spamfilter.
Ja, jo, men det kan jag, det håller jag med om att det är. Men det är ju ingenting annat som har blivit annorlunda. Protokollet, nej, är detsamma, tekniken är densamma. Alltid. Klienterna är lite annorlunda och som du säger, filtreringen har blivit bättre. Men det är fortfarande så att man sitter och skickar liksom HTML och text mellan varandra i ett... Mm. Ja, ett format som inte var byggt för trådkommunikation på det sättet.
Kanske det blir det första stickspåret idag, men jag tänker så här, jag är inte livrädd för AI så länge inte Musk och Google klarar av att bygga ett system som fattar att Big Titties 864325 inte ska få skicka saker till min inkorg. Ja, eller, och jag tror inte att Elon får självkörande bilar så länge vi inte klarar av att få tågen att gå av sig själv som går på räls.
Nej, jag bodde i Silicon Valley när sidospår, när den här stora eran kom, när Elon Musk blev den stora Elon Musk. Det var ju då jag bodde där de 3 åren, och jag kan bara säga så här att varenda möte jag gick på, då skulle självkörande bilar komma imorgon. Och jag sa så här, alltså, snälla du, han är en visionär. En vision och realitet skiljer sig kraftigt åt. Och nu snart då, det här var ju då 2018. Nu är vi 5 år senare och vi sitter och pratar om att vi måste, Elon Musk har tagit bort de optiska sensorerna på sina bilar och kör bara med kameror istället. Och där blir vi sådär funktionalitet på de här assisterande funktionerna som man kallar det. Vi är så ganska långt ifrån självkörande bilar som skulle komma igår för 5 år sedan. Det är det jag menar, att skillnaden mellan en tydlig visionär är att han klarar av att berätta en story som folk älskar och tror på. Men han är ju en utförare, så att man ska ju inte säga så. Men jag menar bara det att man kan vara visionär, men man behöver inte vara där imorgon.
Nej. Nej, så är det. Vi är väl på väg ditåt. Tittar man ännu längre tillbaks så skulle det vara flygande bilar också.
Ja.
Och jag har ju faktiskt haft Peter från Jetson med i ett tidigare avsnitt av podden. Och vi pratade just om det. Att det är förmodligen lättare att automatisera en flygande bil än en rullande bil.
Ja.
För att du har frihet i fler dimensioner och röra dig med. Och det kommer förmodligen vara färre också.
Ja.
Men du, det där stickspåret riskerade att bli en timme, men vi ströpte vid 3,5 minut. Så här, du har i dagarna lanserat en AI för kommunala fakturor.
Ja.
Ja. Varför i hela friden då?
För att jag har 3 barn som alla är i skolåldern. Och efter jag hade gjort den så kallade ICA-kartläggningen som handlar om att kartlägga alla ICA-butiker och deras förhållande till svensk marknad och prissättning, så berättade mina barn för mig att nu måste vi dra in på vikarierna. Nu måste vi dra in på det, nu måste vi dra in på det. Och jag har aldrig varit politiker eller politiskt intresserad på det sättet. Men jag är ju en affärsman och jag förstår ju att där det finns pengar finns fusket. Där finns bristen på kontroller. Och jag började då att kontakta alla Sveriges 290 kommuner. Och beställde ut helt enkelt det som kallas leverantörsreskontraregistret för samtliga leverantörsfakturor och leverantörer. Sen har jag med det materialet och maskininlärning som en del av artificiell intelligens kunnat bygga ett system som jag, eller en databas kanske många vill kalla det i media, och jag har publicerat den på kommun.jensnylander.com där alla kan ta en djupdykning in i sin kommun och fakturorna och inköpen. Det är vad jag har byggt.
För du tror att det finns, hur ska vi uttrycka det, förbättringspotential på området?
Ja, en sak är att sammanställa en databas och tillgängliggöra den för publiken med, det kan både vara media, press och gemene man som kan söka och filtrera och hitta sina egna mönster och analyser. Så den andra delen är ju min egen. Man kallar det ML-modeller, alltså de modeller som jag använder för att upptäcka systematiska brister, det kan vara fusk och så, de baseras ju väldigt mycket på både maskininlärning men även min kompetens. Man kallar det supervised machine learning, alltså det är ungefär som att du skulle sitta i en lastbil och ratta lastbilen, men den kan inte vara helt självkörande för att det är du som har kunskapen om hur du ska agera i vissa moment. Ungefär så fungerar ett AI för kommunfakturor, att den behöver viss assistans för att förstå vad du ska leta efter. Men där det finns pengar finns det brister, och mycket väl så hittade jag bristerna väldigt tidigt i den här kartläggningen. Det är ett år som det har tagit gjort den här kartläggningen faktiskt.
Ja, vi stannar vid nomenklaturen där. Supervised machine learning, var det så du sa?
Ja, precis.
Dyk ner lite, alltså var inte rädd för att liksom nörda. Säger du ord som jag inte förstår så kommer jag fråga.
Ja, jag vet inte vad man riktigt... Machine learning på svenska är maskininlärning. Det är ju en del av området för artificiell intelligens. Och när det gäller supervised, då styr man sin maskinlärningsmodell till att förstå saker. Jag brukar skådliggöra det här för folk i att när den nya tidens bilar åker runt så strömmar den video som den spelar in och skickar till människor som jobbar med att tala om för bilens AI-system hur en soptunna kan se ut på olika ställen, i olika vinklar och i olika ljusförhållanden. Det finns jättemånga företag som är specialiserade på det här. Det är såklart de kunder som har valt att ja, ni får spela in vad ni ser, ungefär så. Men det är det jag brukar förklara, att när man maskininlärningsmodeller bygger på matematik. Liksom. Man applicerar matematik tillsammans med någonting som en människa vet, och sen försöker man lära datorn att lära sig själv hur det ska använda den här matematiken för att uppnå ett resultat då. Det kan ju vara att man ska kunna köra rakt på en väg där det finns en mittlinje som är ritad vit. Vad händer då när det blir vinter och den är översnöad? Det är där vi kommer in som människor. Hur ska då man tänka i de förhållandena? Och det är därför man delar upp det här med maskininlärning på 2 områden. Det är så kallat supervised, där jag som människa är del och jag förklarar, jag kategoriserar. Här är en soptunna, här är en människa, här är en cykel. Egentligen vad många har glömt bort är rekapacha på webben. När du går in på en webbsajt och du blir presenterad, kan du snälla väl tala om vart det finns broar i bilden? Mm. Det är supervised machine learning. Du har hjälpt, det är Google som äger Recapacha, har hjälpt Google att göra jobbet som någon annan måste ha fått betalt för annat. Det är du som lär deras maskininlärningssystem saker och ting ser ut och hur de förhåller sig till varandra.
Det är under förevändning att jag ska berätta att jag inte är en robot, för det är det det står.
Ja.
Brandposten som de
ja, gör. Exakt, brandposten ja. Sen har vi ju det som kallas unsupervised machine learning, och det är, jag vet inte, det använder man ju också såklart, men det är lite förenklare datamängder om jag får kalla det så. Mm. Och supervised machine learning inom kommunfakturer fungerar ju särskilt bra om du tänker på, jag ska ta ett exempel då. I Sverige, vi har ju matematiska förhållanden till exempel. Vi har en direktupphandlingsgräns på ungefär 700 000 kronor som innebär att när kommuner upphandlar ska köpa in någonting för över 700, då gäller lagen om offentlig upphandling. Under 700 gäller nästan inga regler, vilket gör att då har vi en sak som vi kan ge vårt system eller vår algoritm, dator, och säga allt under 700, det har ett högre värde. Sen har vi nästa förhållande som säger så här...
Alltså högre värde som att det ska analyseras mer.
Ja, exakt.
Ja, en prioriteringsordning.
Ja, en prioriteringsordning. Sen kommer nästa parameter som säger så här... Ja, men alla företag som är till exempel enskilda firmor, aktiebolag, föreningar kanske vi ska betrakta olika. Eftersom att... Det kanske inte är så stor risk att föreningar är av ett större intresse. Även om det är intressant vad de får för pengar, så kanske de inte är så intressant att granska egentligen.
Du vet att jag bor i Leksand, va? Så att, mm.
Men och sen har vi den. Och sen har vi nästa då. Det är ju... Jag kan nu, jag bara slänga ut lite exempel. Men ett vanligt exempel som man kan titta på är exempel, sekventiell fakturanumrering. Alla företag måste ha... Ett fakturasystem som är arrangerat in i bokföringen, och fakturorna ska numreras i löpande nummerordning. Det är inte samma sak som ett OCR-nummer, det ska skilja på. Det innebär att om fakturnumret är i löpnummer till en kommun till exempel, så heter det bara en kommun, det verkar ju suspekt. Det betyder ju att...
Ja, det har företaget bara kommunen som kund.
Ja, och då uppstår nästa matematiska förhållande. När blev företaget, eller när blev kommunen kund till företaget eller till leverantören? Då har vi, så vi börjar få massa matematiska förhållanden. Och det är de här matematiska förhållandena som man bygger in i ett AI-system. Och sen så försöker man hitta, i mitt fall handlar det om avvikelse. Liksom. Det är liksom, en avvikelse betyder att, hej Jens, vi har hittat massa avvikelser åt dig. Kan du snälla värd liksom göra någonting åt dem? Så det är ungefär så jag jobbar på dagarna idag, att jag får ut avvikelse och sen måste jag ju själv göra mitt jobb med avvikelser. Och då är många som frågar så här, Jens, har du blivit journalist? Alltså, det är en intressant, först är journalist inte en skyddad titel. Så jag kan säga till alla lyssnare, ja, jag är journalist, liksom klart. Mm. Men problemet...
Då blir det här ett grundlagsskyddat samtal också.
Ja, precis. Största problemet, det är så här att när jag publicerar data, då publicerar jag ju ganska... Så här, komplicerad data med tillhörande ekonomisk information, eftersom jag har bedrivit företag i nästan 25 års tid. Och det gör ju det att det är lite svårt att bara ge mitt material till en journalist. För en journalist söker ju sina egna scope, sin egen text. Liksom det blir en helt annan sak, va? Att folk plockar upp min text och skriver saker, det sker ju av naturlig följd. Men det jag menar på att det är därför jag har den här segmenteringen, att mina analyser skriver jag om, men jag publicerar data som andra kan ta del av och göra sitt jobb på. Mm. Så att det, nu var det en lång kartläggning om machine learning och ML och AI och sådär. Men jag har i alla fall försökt att åskådliggöra hur det går till i alla fall.
Mycket handlar väl om mönster, antar jag. Du pratar om den sekventionella numreringen.
Ja.
Har du gjort, vad ska jag säga, vad är nästa steg? Skulle man kunna kolla?
Ja, jag kan ge ett bra exempel. Jag har jobbat på en sak som jag har haft för avsikt att se om det går att patentera. Det gör ju att om man säger så här att liksom, utan att avslöja för mycket, kan jag säga så här att om du tänker så här att en faktura har ju ett, nu pratar jag elektroniska fakturor har sitt format och sitt system. Man ska komma ihåg det att mycket av fakturorna idag som ändå finns hos kommunerna är faktiskt kanske digitala i det sättet att de kommer in digitalt, men det är fortfarande ett PDF-dokument som är genererat av någonting i andra ändan. Mm. Och det jag försöker beskriva nu är att när jag har tittat på de här avvikelserna som har presenterats för mig, då har jag, när jag har beställt ut och tittat på fakturunderlagarna, ganska snabbt kunnat säga med humana ögat bara att den här fakturan, den är gjord i Word. Det är inte vanligt att man gör fakturor i Word om man inte vill att de här fakturorna ska sen, eller in i något system, kanske bara försvinner på vägen, kanske sådär. Alltså om man skriver en så kallad, många kallar det blufffaktura, det är egentligen inte, kanske, det är fel ord, men det är faktura som, ja, man skriver den och skickar den och sen när den inte in så finns den inte sen. Ungefär så skulle jag beskriva. Och det, där kan man applicera mycket logik. Till exempel, hur ska en faktura se ut som är producerad av ekonomisystem A, B, C, D, E, F, G och så vidare. Elektroniska fakturer, de är inget problem med. Där har man andra utmaningar däremot. Men jag vill både säga det att när det gäller de här grafiska fakturorna, där det förekommer olika grafikelement på fakturan, där kan man ganska fort med AI avgöra exakt, är det här en suspekt faktura?
Mm-hmm.
Kan man göra.
Vad letar du efter då? Mer specifikt?
Ja, jag har ju ett sånt case nu som jag inte har skrivit om än eller gjort en artikel av än, för att jag är rädd att det är på väg att bli stort. det är så här då att en kommun har gjort miljoninköp för någonting och de har då betalat den här leverantören som har skrivit på fakturan. Till börja med så skriver leverantören på fakturan betalning omgående. Det är en sån här text som det brukar stå noll okay. dagar eller så brukar, alltså, men för det andra så fakturan ser liksom, ja, du vet liksom, man ser direkt med ögat liksom, ja, men den här är ju liksom gjord typ i Word. Ja, nu var det ju lätt att ta reda på det, metadata till i PDF-filen och pekade mot
i Word i bästa fall, kanske, ja. I Paint.
Ja, i Paint, ja. Ja. Ja, men då kan man ju tänka sig så här, då är det här det handlar om, det här supervised machine learning. Då har jag sett det. Då kan jag ju säga till systemet, ja men hörru, om det här ser ut så här på fakturan, då pratar man om linjer och text och så, då är det förmodligen en faktura som inte är normal. Då bör man liksom ta det lugnt med den. Va? Mm. Och mycket väl då i det här fallet, när vi prövar den här leverantören som återigen miljonbelopp, så hittar vi någonting häpnadsväckande. Punkt. Jag kan inte säga något mer.
Det är en bra kliff här.
Ja, det är en bra kliff här. Men det jag försöker, det är liksom, och jag frågar ju såklart kommunen och säger, ja men den här fakturan ni fick, tycker du att den ser konstig ut? Nej, jag tycker det ser ut som vilken faktura som helst. Så att det är det jag menar, det är skillnad. Beroende på vem som tittar på det här, så alltså måste man ju förstå att det är skillnad. Jag tror en ekonom som är närmare mig hade sagt direkt, den där fakturan ser lite suspekt ut. Mm.
Brukar du ha sådär i vanliga fall att du får liksom, vad ska vi kalla det, spindelsinnet, att du tittar på någonting som bara, vänta nu, det här verkar inte riktigt lira.
Ja, det måste jag nog säga att jag har, för jag förstod ju direkt i fallet med den här saken att det här är nog större än den där fakturan, och jag visste direkt vart jag skulle leta någonstans för att hitta resten av de häpnadsväckande detaljerna, så att svaret är nog ja på den frågan. Jag ska ge er ett ganska gott exempel som jag faktiskt avslöjar i ditt avsnitt, och det är den här 9 miljoners betalningen som har gått från Haninge till en leverantör som saknade godkännande om F-skatt, eller de hade fått en återkallad på grund av redovisningsbrister. Då säger jag, gör massa samtal och så här, jag bara säger jag sitter i något samtal, jag kan inte säga vem, men det är en advokat som säger så här liksom, jag säger så här, ja, men de kommer inte få tillbaka sin F-skatt sedan ett bra tag. Ja, hur vet du det? Ungefär så här liksom, skulle läxa upp mig. Ja, jag har rätt att bli uppläxad. Så funderar jag på det en kvart och så gjorde jag mina egna forskningar och sen så slutade med att, men det där stämmer inte. Alltså, och så visar det så mycket väl då att den här leverantören har vid 6 olika tillfällen försökt kommit in med en korrekt inkomstdeklaration för sitt företag. Alltså, varje person som driver ett företag vet ju att det inte är svårt att göra en korrekt inkomstdeklaration. För, alltså, och hur man kan misslyckas 6 gånger.
Det är ett kontoutdrag. Alltså, det är som du,
ja. Inkomstdeklarationen är, när du har ett företag så ska du ju då deklarera precis som du gör som privatperson varje år. När du gör den deklarationen, då då ska du ju då liksom säga så här mycket omsatte jag, så här mycket vinst gjorde eller så. Och så ska ju Skatteverket påföra den skatt du ska betala. Men i det här fallet hade det här företaget inte klarat av att gjort det på 2 år. Eller klarat av att gjort. De hade försökt gjort det men det blev fel varje gång. Och då återkallar Skatteverket deras F-skattsedel för att man anser att bolaget har stora brister i sin redovisning och skötsel. Och då kommunen fortsätter att betala 9 miljoner där hädanefter i 15 månader till den här leverantören. För att man då hade fel uppgifter i sina registersystem.
Mm. Ja. Jag blir inte förvånad men jag blir inte glad heller.
Nej. Man kan ju diskutera alltså implikationerna av F-skatt. Många vet ju inte ens vad F-skatt betyder. För man vill gärna ha ordet skattefusk. Men man ska skilja lite grann på orden. Ett godkännande om F-skatt vill jag påstå. Det har alla seriösa svenska företag exkluderat fastighetsbolag. För det är speciella regler där. Om man inte har F-skatt, då ska man dra öronen åt sig, om jag säger så. Man ska i alla fall vara försiktig och man ska veta hur man ska hantera det. Men om man bara struntar i och kontrollerar det, som många kommuner har sagt att de gör, men vi struntar i det. Alltså det är lite magstarkt. Och sen tycker jag att de som säger så här, ja vi kontrollerar det, men vi kontrollerar det, vi är inte så här typ, vi bryr oss inte riktigt om det är rätt eller fel. Det är också så här, jaha. Okej.
Okay. Vad kontrollerar ni för då?
Jag skulle vilja citera en mycket erfaren person på Skatteverket som brukar hjälpa till och kommentera i olika fall till mig om jag uttrycker mig rätt i text och så. Då säger de så här att kommuner utför man ju inte revision på normalt sätt. Alltså det är inte så. Alltså det är företag som blir kontrollerade. Och så att om kommuner gör fel, vi förutsätter att de gör rätt, säger Skatteverket. Då är det ju ett allvarligt systemtekniskt problem. För att kommunerna måste göra rätt. Annars så fungerar inte systemet.
Så man har bestämt att kommunerna ska göra rätt. Och därför utgår man ifrån att de ska göra rätt. Med den logiken så kan vi plocka bort varenda trafikljus och motorcykelsnut i hela landet då.
Ja, så kan man ju tycka. Man kan olika jämförelser.
Står ju på skyltarna hur fort folk ska köra, så då gör de säkert det.
Ja. Nej, det är ju så att även den som inte ska ha kontrollen behöver bli kontrollerad. Det är ungefär så. Det är liksom så. Annars funkar ju inte systemet. Det är ju så.
Nej, och om man vet att man inte blir kontrollerad så ökar ju det incitamentet för att ta en genväg.
Ja, så är det. Sen så mycket av de misstag som förekommer inom kommuner och så, det är ju... Tror inte jag är kanske... Nu kan man ju säga att man hittar ju saker som man kan fundera sig på om någon är involverad i. Men normalt sett så tror jag att det rör sig framförallt om misstag och okunskap. Okunskapen är väl så störst.
Jag vill stanna kvar. Vi hoppade bort lite där. Men det här med att se saker... att, vad ska jag säga, det undermedvetna signalerar att någonting står inte rätt till här och man lär sig lyssna på det där efter ett tag. Det där brukar jag kalla för kantarellhjärna. För jag är ute och jag jobbar med ungdomar med ADHD vid sidan av det här.
Mm.
Och de har ju det. Om de har lärt sig, eller folk på spektrumet, om de har lärt sig, framförallt autisterna, om de har lärt sig hitta svamp en gång, då ser de svamp från Rex 2000 genom skogen sen.
Mm.
För att de, som du pratar om, grafiska moment och så. Rätt sorts träd, rätt sorts fuktighet, rätt tid på det. Då vet de att där är det förmodligen kantareller.
Ja.
Eller någon annan svamp.
Ja. Nej, men det är en jättebra beskrivning.
Så då är frågan, Jens Nylander, har vi någon utredning på dig någonstans? Som vi borde
någon ADHD-utredning?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, eller jag tänkte nog mer åt autisthållet.
Ja, jag har ju varit entreprenör sedan jag föddes, och jag har ju jobbat uteslutande mycket själv i perioder sedan. Så ett par av de bolag jag har byggt har ju haft hundratals anställda, och jag har väl blivit en bättre ledare med tiden, brukar jag säga. Men jag tror att jag har blivit en mera lugnare profil som tar mig tid till reflektion. Sen vet inte jag om det liksom i sin tur betyder att på min tid, liksom när jag växte upp, det kanske inte var som du säger, det var väl inte så vanligt då att man gjorde liksom någon form av liksom ADHD-utredning och så. Så här.
Nej, jag fick inte min förrän jag var 35.
Nej.
Så att det var
och jag måste ju säga, jag umgås ju med många, många vänner som har alltså ADHD oftast. Och, alltså,
det blir ju roligare då.
Ja, det blir ju framförallt mer tempohöjande. Alltså det blir ju.
Ja.
Men då brukar jag alltid säga så här, nu måste du ta min ADHD-medicin i landet, för nu orkar jag inte med det snart längre.
Nej, men det är så, och jag tänker att det är ju inte helt ovanligt att folk startar företag för att de är oanställningsbara i princip. Alltså det är mycket entreprenörer som inte fixar i skolan, men som blir framgångsrika ute i verkligheten.
Ja, så är det.
Hur var skolan för dig?
Nej, men skolan, den gick jättebra. Jag kan inte klaga på någonting. Jag hade ju extremt bra betyg. Men man kan säga det att jag var mest skicklig i matematik. Alltså i matematik och teknik såklart. Men det är väl matematik jag har sysslat mycket med. Man ska inte tro att jag är en sån här liksom kalkylatormänniska. Men vi pratar om det sammanhangsmässigt. Att se saker och fatta vad vi ska göra här och nu. Det är min starka. Man brukar säga så här när man skriver källkod. Programmerar. Jag har varit programmerare hela livet. Att programmerare är lite olika mellan varandra. Jag är en sån här... Jag kommer ju från Pascal-hållet, så det betyder att jag är en procedurell programmerare. Jag kan göra sånt som folk normalt sett skulle se som uteslutet. Alltså programmera allting på en enda sida fast det är miljontals rader. Eller förlåt, hundratusentals rader, och fortfarande veta vad jag ska göra och åstadkomma. Ofta så krävs det idag att många delar upp allting för att de tappar helhetsförståelse. Men jag brukar faktiskt... klara av, nu skriver inte jag kod så länge, men man brukar titta på varandras kod, så brukar man säga det liksom, Jens, du din kod, den är ju liksom felfri så, men den är inte lika lätt för en annan människa att förstå som det när man har delat upp allting. Nej, säger jag vet vart jag ska från början till slutet, så jag skriver precis så som det är i mitt huvud. Ända vägen ner.
Ja, men det där är väldigt intressant, för det där blir som att ha en... Alltså när du inte delar upp koden, så blir det ju som att försöka ha en, vad ska jag säga, en grund med en stor sjö. Allting är liksom på samma plan någonstans, och du måste röra dig med mycket yta för att hitta det. Medan andra då kanske vill liksom lägga upp den i lager eller olika färger, olika filer, stycka upp den.
Ja.
Är jag på rätt, är det en metafor som du köper?
Jo, men
jag har inte programmerat sedan gymnasiet.
Nej, men lite så kan det vara. Som jag sa innan, det är lite grann från... Alltså alla är lite olika som programmerare, men jag tycker ändå att om jag tänker mig så här, vi som kommer från Pascal, från Basic och kommer från de här språken som inte hade nästan någonting från början. Vi är mer vana vid att ha en mera komplicerad utvecklingsmiljö jämfört med många andra. Och det gör det att vi oftast är bättre på lågnivå programmering, till exempel som på Automa, eller var de här uppkopplade enheterna till bilarna. Då var det ju bara jag och en till kille, Felix, som skrev själva socket eller trafiksystemet som kommunicerade. För att det var liksom så jäkla svårt att få gemene man att funka och fatta vad bitskiftning är. Eller liksom, alltså såna här saker som man liksom satt och höll på med matematiken. Liksom.
Mm.
Så att... Så är det.
Och det kanske också blir svårare att förklara någonting som är så självklart för att man inte ens, man behöver inte ens tänka på hur det fungerar utan man vet.
Nej, man vet hur det fungerar. Precis, precis så är det. Precis så är det.
För det där, jag har ju varit in och kollat på Leksands kommun här.
Mm.
Och det är mycket att bita i här för alltså jag tycker att jag är hyfsat med på grejerna. Hur, alltså finns det någon plan för att i brist på bättre uttryck dumma ner det här lite grann?
Ja, det finns det. Man säger så här att tanken med det här jobbet var ju att kartlägga, egen analysera och publicera. Sen har jag alltid, har ju min plan alltid varit att förenkla så att människor kan förstå lite tydligare hur det är hemma. Jag bara ger ett exempel. Hur förhåller sig inköp för ett visst näringsgren förhållande till antal i befolkningen jämfört med en annan kommun? Det kan ju vara intressant. Alltså hur bra är Leksand att köpa in mat till skolor och annat jämfört med en annan kommun. Men problemet oftast med såna här jämförelseanalyser kommun mellan kommun eller med invånare, det är att det finns ju andra vägar som kostnaderna tar. Man får komma ihåg det att kommuner har ju statliga, eller förlåt, de har kommunala bolag. De har kanske andra verksamheter som tyvärr inte innefattas i det här materialet. Så att man måste vara lite försiktig när man liksom ska säga att man bara ska lösa det. För det är inte säkert att det går att lösa på något enkelt sätt. Men det går definitivt att lösa det så att man kan förstå mer och enklare hur min kommun förhåller sig mot andra kommuner.
Ja, alltså det krävs ett journalistiskt lager på det nu om man ska jämföra och göra en artikel. Och
då, helt korrekt. Helt
det skulle bli spännande att se vad de lokaltidningarnas ekonomijournalister gör med informationen som nu finns bra mycket lättare tillgänglig än vad den var nyss.
Helt rätt. Det har varit mitt agenda att journalister och media och allmänheten, det finns ju fortfarande ekonomiintresserade Twitterprofiler och så, att de tar del av materialet och för att det krävs ju en viss feedback från dem också för att avgöra vart de tycker är bra och vart de tycker är dåligt. Så just nu när du ställde mig förra frågan fick jag faktiskt en Twitterfråga. Vart, Jens, vill du ha feedback för eventuella saker som saknas och etc. etc. Det är ungefär så jag vill att vi ska ha det just nu. Det är på den nivån vi är liksom. Jens, fixa det, laga det, sådär ungefär. Sen gör jag det. Och sen så förhoppningen är ju att förenklifiera det här sen och göra det enkelt tillgängligt för fler i allmänheten som inte orkar sitta och läsa allting rad för rad helt enkelt.
Jag har inte klickat så mycket men någonting vore ju kul att se så här, värst och bäst i respektive
kommun,
område.
Ja.
Jag vet att men kommuner mot varandra. Jag vet att Skattebetalarnas förening jobbar ju mycket med det där. De har en sån som de kallar standardkommun som delar in det i percentiler, hur de nu gör, där man får liksom reda på din kommun skulle kunna tjäna så här mycket pengar om man kom upp till medelvärdet på de grejerna man är dålig på.
Jag förstår.
Har det dykt upp något sånt exempel när du liksom har fått så här, men nu har jag programmerat fel, för så här jävla snett ut kan den kommun vara?
Jag brukar säga så här att under SNI-kod 70-220 där befinner sig oftast kommunernas inköp som jag tycker man ska ifrågasätta ganska kraftigt många gånger, det är organisationskonsulterna. Alltså det,
ja, jag tänker att jag misstänker.
Ja, det är alltså för alla lyssnare då, det är, en organisationskonsult ska utveckla en organisation, ett företag eller individer, och de ska stötta de här individerna. Det är liksom så här lite mumbo jumbo. Vissa sysslar ju med flera näringsgrenar, men såna här konsulter, de kan man ju frågasätta sig, vad är de värda egentligen i pengar? Visst är det viktigt att man har konsulter, men ja, i många kommuner så är det miljonbelopp på såna här 70-220 som jag kallar det. Och jag sitter och tittar på 70-220 just nu i Leksand och det finns ett antal såna här också, va? Precis som det finns på alla andra.
Jag satt och kollade, totalsumman på Sverige är 2022 då nästan 9 miljarder.
Ja. Ja, det, och då ska vi komma ihåg, det är bara för 207 kommuner. Och sen har vi datakonsulter för 11,4 miljarder. Alltså, det är samma sak med datakonsulter. Liksom. Det är ju, ja. Så här, det här är ingen hemlighet att en byggare, en snickare kanske får 500 kronor i timmen idag när han är ute hos en kund, kanske 550. En datakonsult ska 1500. Datakonsult, en byggare måste vara på en arbetsplats klockan 7 och gå hem klockan 4 och jobba, ha sina fikapauser, två på 15 minuter och en på en timme då, eller en halvtimme oftast kanske också. Och en programmerare, ja, vi kan ju ifrågasätta oss liksom, ska det kosta 1500? För det är lite så här, det är det här med inflationsdebatten, va? Att det blir inflation på inflation, inflation. Alltså ungefär som att liksom det ska bara vara mera. Alltså ungefär som att nej, men det ska inte kosta mer än där. Alltså, kanske säger så här, men vanlig standardutvecklare ska kosta 750, senior kanske 900. Så det, men det finns ingen sån logik, utan det, nej, men det är 1500. Nu är den uppe i 2000 i vissa fall, ska jag nog säga.
Ja, alltså jag tänker, jag brukar, när jag skriver om sånt här så brukar jag försöka göra jämförelser som är i folks, inte vardag i det här fallet, men i folks medvetande. Men de här organisationskonsulterna är alltså en halv kriminalvård bara på de 207 kommunerna som du har fått data ifrån.
Ja.
Och det känns väl som att kriminalvården kanske skulle kunna växa med 50% och ändå ha
ja, som jag sa innan, det där kontot eller den där SNI-koden grenen brukar inkludera väldigt mycket leverantörer som man nog kan fundera på hur mycket tjänster man behöver ha från dem. Och sen datakonsulter då, som jag sa innan, de, där tycker jag att det är synd att man har sån aggressiv prissättning utåt. Och det går ju väldigt mycket pengar, ser jag bara i Leksand också, på datakonsulter. Och det är liksom, ja, det finns massa synsätt på det här liksom. Men ibland tror jag att kommunerna lätt blir lite lurade på de här konsulterna helt enkelt.
Ja, det där offentlig upphandling som du pratade om inledningsvis är ju ett monster som växer. Inte bara det som du pratade om, att det finns en gräns för när man kan skita i det. Man är oftast antingen väldigt dålig på att upphandla så vem som helst kan få jobbet, eller så har man blivit så bra på att upphandla så att det bara är en som kan få det, för det har man bestämt från start.
Ja. Nej, det är nog så som du säger, att det är nog, det är så helt enkelt. Att det...
Men så här, vad är det som driver dig? Är det här att du ser att någonting är fel och inte kan låta bli och göra något åt det? För när jag kollade av, ja men Automile till exempel, du sålde det när det omsatte typ 100 millar till några som omsatte nästan 3 gånger så mycket. Så jag har en känsla av att du kanske inte behöver jobba så mycket mer om du inte vill, om jag säger så.
Nej, men många tror ju att entreprenörer kanske många gånger drivs bara av pengar, och pengar, när man har pengar då gör man ingenting. Ja, men logiken är ju inte så, vi entreprenörer har ju det här, tyvärr kanske man ska tycka, att vi vill jobba jämnt, och jobba jämnt. Det är ganska jobbigt. Alltså, det tar ju på sina krafter också. Så att i det här fallet, vad jag försöker säga är att man skulle ju gärna vilja någon gång liksom komma till sked där man inte jobbar. Men jag tror inte man gör så som entreprenör, utan man jobbar. Och sen så, ja, är det så för evigt nästan, känns det så. Men ja. Det är svår balansgång att vara entreprenör och förälder och husband.
Ja, jo. Jag jonglerar 7 jobb.
Ja. Så jag är ingenting jag är stolt över så, men det är sant att jag skulle kunna gjort andra saker. Men jag tycker det här är intressant. Det här är en del av en större grej jag håller på med. Jag har inget egen intresse av att jaga enskilda kommuntjänstemän. Jag har inget intresse av att jaga enskilda ICA-handlare. Jag är helt ointresserad av det. Jag är intresserad av ett större system och ett större begrepp. Och det är liksom därifrån jag kommer.
Men någon slags effektiviseringsideologi har du väl med dig, antar jag? Eller alltså så här, anti-skatteslöseri-delen
Nej, jag vill inte påstå att jag har det riktigt. Alltså, jag har nog mer insikten av att jag är på väg att bygga något annat. Och under tiden så gör jag det här för jag vet att det här bidrar. Och jag vet att det här är mitt sätt att lämna ett bidrag förutom våra skattebetalare. Så är det här viktigt också. Liksom. Som jag sa innan, jag har ingen politisk inriktning. Många kommuner eller andra har ju trott att jag har haft en politisk inriktning. Här, typ, jag ska jaga Moderaterna eller Socialdemokraterna. Eller så. Nej. Eller att jag är finansierad av någon form av lobbyrörelse. Så jag är inte finansierad av någon. Jag har bara mina egna pengar.
Ja, för det var det någon som trodde att du hade ICA-grejen.
Ja, då trodde jag. Ja. Jag trodde det var Coop eller Lidl. Eller, jag sa det aldrig i livet. Liksom. Skulle inte...
Men vad var ICA-grejen då? För den,
ja, men det är ju ungefär på samma nivå. Den är kartlagd på ICA.tjänsten.com och den syftar ju till att kartlägga alla ICA. Så ICA är ju väldigt komplicerad konstellation med de här butikerna som egna handlare och ska då agera under eget ansvar, tänkte jag säga. Och det är ju allt det här... har jag ju liksom kartlagt. Så, och det tog ju bara 4 månader bara det liksom. Det var ju bara 1300 butiker och nu snackar vi 22 miljoner fakturer. Så det var ju lite mindre jobb, men den väckte ju mycket debatt och diskussioner. Det var ju inte tillgängliggjort det materialet innan heller, så jag fick ju rota reda på allt det också.
För där, många säger ju att snacket om ICA-handlare går ju att det är de som äger flest för alls och så är det säkert. Men tittar man på marginalen hos dem så är inte den jättestor. Är den det?
Nej, på en enskild butik. Men jag tror att många människor, man kan inte riktigt, om man säger så, driva en ICA-butik renderar i maxifallet 3-8% i nettovinstmarginal. Och då kan jag väl tycka så här, det är ju ingenting. Nej, men stopp nu här. För att nå till 3-8%, vad har man behövt göra? Alltså det är det som är frågan. Det är ju insats. Och det är det jag säger till alla, att om ICA centralt bygger butikerna, står för hela investeringen, du som ICA-handlare behöver inte ha någon risk överhuvudtaget. Du får nycklarna till butiken och får betala 99 900 kronor för din butik. Det är alltså 999 aktier, det är 900, du betalar exakt det. Och sen året efter så gör du miljonvinster. Det är det som är problemet. Det är där vi har haken, att det finns ingen som kan konkurrera med det sättet. Och det är det jag försöker beskriva i ICA-kortläggningen, att om man bygger en sån typ av konstellation, då kan inte Coop konkurrera som är en ekonomisk förening. Det finns ingen chans i hela världen att de kan komma upp på ICA-nivå. Det var kartläggningens budskap egentligen.
Ja.
Sen var det de här dolda vinstutdelningarna, men det handlar ju om att man ville mixtra med saker för att det skulle se ut på ett annat sätt än vad det gjorde liksom ute i media. Det var ju för att lura journalisterna, påstår jag.
De har blivit någon slags matoligark typ.
Ja, man ska ju komma ihåg, ICA-handlare är viktiga. Det finns ju ICA-handlare som har ärvt sina butiker från
Jag generation. Tänker det är inte så att de ger bort en ICA-butik till vem som helst. Alltså ska du driva ett Maxi så måste du väl gå en ganska lång väg, vad jag förstår.
Ja, enligt de ICA-handlare jag pratar med som har jobbat inom ICA-bolaget eller, så är det så här att jag blir Maxi-handlare. Det är lite religiöst. Du måste ha, förutom att ha gått allting och gjort allting, så måste du ha rätt politiska kontakter internt.
Ja.
Du blir inte till en Maxi-butik annars.
Nej, för du blir ju miljonär om du får en Maxi.
Så ja, det var det jag sa till dig. De bygger den och tar risken och lämnar över nycklarna till dig.
Ja.
Mm. Helt rätt.
Jag tror inte så här. Ja, de supermarket som vi har på landet kämpar nog lite mer.
Ja, men det gör de ju. Landet, man ska ju komma ihåg det. Att det är lite konstigt. ICA har ingen utjämningseffekt som säger att vinster som går till de bästa destinationerna går även till de sämsta destinationerna. Det är ett annat problem. Det har ju Coop i princip. Coop har ju det.
Mm.
Eftersom en ekonomisk förening så jämnar de ut. Och det har inte ICA. På det sättet.
Nej, jag har ju svårt för utjämningsgrejen där utan att bli för politiskt. För när det gäller kommuner så ju bättre du är desto mindre får du. Och det, ja, så är det väl med skattesystemet också om vi ska
hårdra det. Nu blir det ju politik då man ska prata om.
Ja,
men man kan ha mycket synpunkter på egentligen hur man ska fördela skatteintäkter. Men nu pratar vi om hur kartlägger utgifterna. Ja. Eller ja, inköpen.
Det är en annan diskussion. hur var det Karlskoga som inte ville skicka ut någonting till dig? Eller hur var det där med själva datansamlingen? Verkar ha varit ett äventyr.
Ja, det var ett äventyr utan dess like. Jag har fortfarande ett antal kommuner som jag håller på att tjafsa med. Då menar jag att jag beskriver med varandra. Och liksom, någonting vanligt de kommer tillbaka med, det är antingen så säger de så här. Enligt kopiaavgiftsförordningen så tar vi ut en kopiaavgift. Vi har räknat ut att i det här Excel-dokumentet, när vi trycker på print, då blir det 17 000 sidor. Och för det vill vi ha, ja ni vet ju ungefär så här typ, om vi säger 100 000. Det är den ena varianten. Sen har vi den andra varianten som då var Karlskoga då, som du säger. Jag måste bara kolla så att det var Karlskoga. Men där hade man ju då sagt så här, ja, men vi ska betalt per timme som vi måste sekretesspröva varje rad. Och vi har sagt att det tar 15 minuter att gå igenom en Excel-rad. Och då gjorde jag ju, det här är ett exempel på hur kommunen försöker förskräcka en. Då summerar jag ihop allting och säger så här, jag har kommit fram till att med er beräkning så kommer det här ta, var det inte 7 års tid jag tror det var, för en person. Och då är det så här liksom att då sa jag bara till dem, jag måste bara, kan ni kvittera på att det här är rätt? Och då kvitterar de tillbaka med att skicka materialet utan fråga. Så att jag hade ju då redan förklarat för dem hur ologiskt det var med att säga att det skulle ta 7 hel års arbetstider för en person. Alltså, det har inte ens tagit mig. Så jag tog mig nästan 11 månader i det här jobbet, men då har jag ju programmerat nästan majoriteten av tiden. Sen en annan kommun, de har ju det här, du vet, med textstorlek, vi pratar om att printa ut på skärmen. Då säger jag så här, vet ni vad, det är inget problem. Sätt textstorleken till 0 i Excel och så trycker du på print screen. Då blir det 0 sidor. Mm. Och då säger de så här, jaha. För de har ju inte tänkt på det, att i kopieförordningen så är det ju inte föreskrivet vilken textstorlek det ska vara på utskrifterna. Och när det är digitalt, nej, då vill jag ju inte ha någon textstorlek. Det är ju digitalt, förstår ni vad jag menar, va? Det ska ju inte ut på papper.
Ja. Nej.
Ja, men då kommer vissa kommuner tillbaka och säga, men vi kan sätta i så fall textstorlek 8. Men varför kan ni inte sätta 3 då? Eller 2? Eller 1,5? Mm. Alltså, och det är det jag menar, att man lever i det gamla systemet. Och det gamla systemet var att man skickade en papper till någon i brevlådan. Ja, då förstår jag att det finns en kostnad kopplad till det. Men att skicka en fil som redan finns och säga att vi ska ta betalt så som vi gjorde en gång i tiden när vi skrev ut på papper. Ah, säger jag. Det är sådär det.
Du kommer ju få en snöbollseffekt av det här. När journalister på lokaltidningar till några av de här 90 kommunerna som inte har lämnat ut börjar efterfråga för att de vill jämföra med grannkommun. Så att det kommer nog sätta eld i baken.
Ja, det tror jag. Jag har ju 20 till nu. Jag är 207 plus 20. Då är 227. Då saknar vi inte så många egentligen. Så att, men som jag sa, jag höll på senaste dag med, höll på att skriva om de här textstorleken med någon kommun och försökte få dem att förstå att, ja men, jag hör vad ni säger att ni har en kopiaavgiftsförordning, men i förordningen står ju inte vilken textstorlek. Så sätt textstorlek 1 då, så får ni lite pengar av mig. Men jag kan inte betala er 150 000 kronor, för det är ett ideal. Alltså för mig är det så här, visst kan jag ha råd, men jag tycker det är helt orealistiskt att jag ska betala 150 000. Och i det här fallet var det miljoner med den här Karlskoga då, men det var en helt specialare.
Visst, har jag läst någonstans att du har pratat om hosting som en ful ankunge i den här skaran?
Ja, opublicerad data. Men jag kan säga så här till dina lyssnare då, att jag har gjort en intensiv research hur kommunerna betalar för sina hemsidor.
Och, för det är ju din bakgård. Liksom.
Ja, det är min bakgård. Och,
det blir svårt att dribbla bort det, tänker
jag. Den är svår att dribbla bort och alla kommuner behöver ha den. Och då har jag identifierat någonting som var väldigt intressant, gjorde mig väldigt häpnadsväckande. Det var att en och samma leverantör förekommer på cirka 210 kommuner. Jag kommer inte ihåg om det är 215 eller något sånt där.
Står den högt upp i bokstavsordningen?
Nej, den står långt ner faktiskt.
Jaha, okej.
Okay. Och det som är så här, jag har ju beställt ut alla här avtal från alla kommuner. Då visar det sig att många kommuner har haft samma system i 15-20 års tid. Eller jag ska säga att det här bolaget är 16 år gammalt, så upp till 16 år. Och man har nästan uteslutande, nästan, det finns kommuner som har upphandlat det, men inte upphandlat det som man skulle tro som gemene man, att man har frågat tre leverantörer vad de vill ha för pris, utan man har upphandlat det genom att gå till typ ja, det finns till exempel Dustin har ju det här på sin lista över möjliga, ungefär som du skulle köpa Office liksom. Förstår ni vad jag menar? Att det går att köpa den här licensen, bara man säger att man vill ha just den licensen. Problemet med det här, det är ju att det som har inträffat nu, det är då att man har över 200 kommuner som betalar ohyggliga pengar till ett och samma bolag som bara har nästan alla kommuner som sin kund, som aldrig har upphandlats. Och det som är så anmärkningsvärt här är att det här bolaget har i sin tur gjort uppskattningsvis långt över miljarden i vinster på det här. Över miljarden, kom ihåg att jag sa, inte miljarder utan miljarden. Mm. För det är ju så att vad som har inträffat under de här 16 åren som jag frågar kommunerna är, de flesta kommuner har inte ens ett avtal liksom. Då säger jag så här, men det här avtalet ni har skrivit på för 16 år sedan, har ni fått någon liksom, så här, prisförhandling eller någon haft en diskussion om priset eller? Nej, aldrig.
Revidering.
Nej. Okej, då skulle jag säga så här, tycker ni det är konstigt om man köper en sak för 16 år sedan och har samma prisnivå som 16 år senare? Jag tror det kan vara så att man har tagit ut det överpris kanske och inte vill ha en diskussion om priset. Nej, ingen som har tänkt den tanken. För alla normala företagare förväntar sig att alla leverantörer kommer tillbaka och vill höja priset varje år. Förstår ni vad jag menar? Det är normalt liksom. Och då har man en diskussion, och i vissa fall så blir priset sänkt för att man konkurrensutsätter en befintlig leverantör. Men om man inte gör någonting på 16 år, då har man haft ett för högt ingångspris. Och det är mycket väl det som har hänt, att det här bolaget jag pratar om har en ohygglig lönsamhet. Alltså den är så kraftig att man måste ifrågasätta. Man har ju gett bort pengar här i princip. Mm. Och det,
och då tänk att datakraft och lagring har ju sjunkit rätt drastiskt, ja, pris på 16 år.
Ja.
Alltså 16 år, vad är vi då? Då är vi 97. Ja. Nej.
Ja. Nej. 2007. Är
det. Vad kostade en hårddisk på 5 gig då? 5000 spänn.
Ja, du som är tekniker, du kan ju säga så här, att den här leverantören säljer ju en tjänst som innebär att de behöver internet, de behöver maskinkraft, data, och de behöver lagring. Det är de tre.
Den är gratis jämfört, ja, med för 6 år sedan.
Ja, och alltså, sen på det måste du lägga på att man har byggt ett system, men man, det kan man ju ha en annan diskussion om, så det är mjukvarans värde, men på de 16 åren så har man alltså inte haft en prisdiskussion. Så det som inträffar då, vilket jag brukar säga med de här inköperna som görs utan upphandling eller man gör ingenting, det är att man har byggt ett ganska komplicerat leverantörskompisförhållande i över 15 års tid, där man har bjudit in kommuner till ja, man kallar det utbildningsdagar, liksom, du förstår vad jag menar. Man bjuder in och har trevligt, ja, inga legitima skäl och inga konstigheter. Problemet är bara det att nu, att få bort en leverantör, det är inte så enkelt som man kan tro. Och när man då säger så här, vi ska ta bort skolmjölken, då brukar jag säga så här, ja, men det vill bara gå till den här hostingleverantören och säga att nästa år då betalar vi halva priset. Vad ska hostingleverantören göra? De kan ju inte göra någonting åt det. Du kan bara säga vad du vill, och de måste tyvärr följa efter, för annars så säger du att du ska upphandla det.
Mm.
Det är så man jobbar i företagslivet. Om man känner att man har blivit lurad på någonting i många år och man har förtroende för leverantören, men man vill ta med fasken inte betala mer nu, då säger man till leverantören, vet du vad, så här mycket pengar får du nästa år, för att nu har jag betalat för dig för mycket för länge.
Mm.
Eller så får du gå ut utanför dörren. Men i kommunernas förhållande, då menar jag att de här inköpen som kanske på pappret ser små ut, blir väldigt många miljoner helt plötsligt. Och blir miljarder i slutändan när det har gått några år. Mm. Och det är dem man ska fokusera tiden på istället för de här... Ja, TETO-inköperna som är 10 miljarder per år. Liksom, det är så här, ja. Det där är jättekomplicerade upphandlingar med jättemycket saker som ska köpas in. De är jättesvåra att genomsyna.
Ja, och jag tänker att det här företaget som har levererat till massa kommuner i 16 år. Hade jag varit dem, då hade ju jag... när det uppstår ett nytt behov i en kommun, då säger man ju att ja, men det är klart vi kan fixa det åt er. Och så skrattar man lite, för då vet man att det kommer 200 kommuner till som förmodligen kommer ha samma behov, som då också får betala en utvecklingsland. Finns det inte en sån risk också? Eller är det cost of doing commune business?
Ja, men alltså, nu vill jag ogärna jämföra med mina egna rörelser, men Automile blev en av Sveriges största leverantörer på elektronisk körjournal. Vi slog oss in på att vi hade en enkel prissättning. Vi tog liksom runt en 100 lapp per bil och konkurrenterna tog 300.
Och sen, är det en sån dosa du trycker i sig?
Ja, exakt. Och sen, vi slog oss ju in på alla upphandlingar av alla kommuner, för vår Automiles, det är så också märkligt, vår körjournal upphandlas stenhårt, trots att det är mindre pengar oftast än den här webbprodukten. Det är helt sjukt. Mm. Alltså, så att de fokuserar tid på körjournalen. Och då brukar jag säga så här, kommunernas, alltså vår marginal på kommunerna, nu pratar jag på körjournalsidan, den var antingen var det 0% eller så var det 5%. Och det betyder att det kan man inte leva på. Utan varför man tog in en kommun som sin leverant eller som sin kund, det var för att man ansåg att det var viktigt för varumärket. Mm. För att det kunde få spridningseffekter till andra företag. Så vad jag försöker säga är att när man säljer saker till en kommun och man förutsätter att man har en överlönsamhet hos kommunerna, då tror jag att man har hamnat fel som business. Alltså man, för nu ska man komma ihåg det, att det här hostingföretaget, det här webbföretaget, de såldes förra året för ett ganska stort belopp. Jag tror det var 750 miljoner eller någonting, så sålde grundarna det här. Och det såldes till ett utländskt riskkapitalbolag. Och alla förstår ju genom att titta på det här bolaget att de där kommunavtalen, det är rena rama guldgruvan. Mm. Förstår du när man kan uppvisa för en investerare, noll churn, ingen säger upp avtalet, alla har haft det i plus jättemånga år, alla betalar samma pris som de betalade 16 år sedan. Du vet, du checkar i varenda box hos varenda investerare. Mm. Och det är det jag menar, att det är en briljant, jag måste säga, det är en briljant affärsidé grabbarna kommer på, att sälja ett enkelt system till alla kommuner, hamna precis långt under, en bit under direktupphandlingsgränsen, bygga relationen, inte få någon att ha någon synpunkt eller titta på det här bolaget. Liksom hålla sig undan alla. Och sen nu 16 år senare dyker Jens Nyland upp. Vad sa du?
Och bara låta det rulla på.
Ja, men så dyker jag upp. Och hoppas att jag kan få kommunen att förstå att så här kan man inte upphandla och köpa saker. För det har enorma konsekvenser för medborgarna och för ekonomin.
Ja, det. Ja, jag undrar om det sitter någon och svettas i någon stuga någonstans nu. Några är det säkert, för att där det finns mycket pengar och spår av inkompetens rörande upphandling, så drar det ju till sig en del skuggfigurer.
Ja.
Och jag tänker också på alltså, du sa att du drivs inte av någon politisk ideologi mer än att kanske rätt ska vara rätt. Men jag tänker att jag landar mycket ofta i diskussion om det här med tjänstemannansvar, att det kanske vore en bra sak att ha. Och jag har ju en husgud i Inga-Britt Alenius som också pratar väldigt mycket om att, alltså, kommunala revisioner i kombination med tjänstemannansvar skulle förmodligen vara en av de största besparingsreformerna någonsin. Inte bara i Sverige utan kanske i världen, om vi skulle kunna införa det.
Ja.
Problemet där är att de som vet hur illa det är ju de som sitter mitt i det och då har sitt levebröd av att systemet ser ut som det är. Så att det är kanske svårt att få visselblåsare på kommunal nivå om de inte är väldigt ideologiska.
Ja, alltså jag vill inte lägga någon vikt i den där frågan, men jag tycker ju, som jag sa innan, att det här är en kompetensfråga. Alltså, och en ledningsfråga. Hur utbildar man människor som jobbar inom, jobbar med inköp? För jag tänker mig också så här. Jag var inköpschef på ett IT-konsultföretag ett par år när jag fick mina barn. Och det är väldigt lätt att bli lurad av leverantörer, ska man komma ihåg. Och lurad, det är inte så att de kanske skummer sig bara för att de lurar. Men det är väldigt lätt att bli lurad på det sättet man betalar för mycket. Mm. Och det är det jag menar. Hur en tjänsteman, kan man inte förutsätta, är utbildad i hur man undviker att bli lurad. Det måste ju någon annan göra. Och det vet inte en upphandlare heller oftast, hur man undviker att bli lurad.
Nej.
Nu är en upphandlare inte, har inte det förhållningssättet, för de kan ju liksom inte bestämma helt sonika vad de ska göra, men det jag menar på att man kanske måste tillföra mer utbildning.
Ja, och hur gör man så att kommuner inte alltid blir B-laget?
Exakt.
Alltså jag tänker att kommer man in som, ja men så här, om en 20-årig Jens kom in och skulle börja jobba på en ekonomiavdelning på kommun och inser att helvete, de sitter ju och, det här har jag fått ett exempel från, de sitter och skriver in fakturorna för hand för att de har inte sett importera Excel-knappen i vårt ekonomisystem.
Ja, nej, men
då springer du ut.
Ja, nej men det har lite grann att göra med att du säger rätt, A och B-laget, att jag upplever oftast att man, när man jobbar på kommun, då har man blivit liksom, det tycker jag är fel. Jag vill bara säga det till alla som lyssnar också. Att
ja, det tycker jag med. Det
borde, man ska ju vara stolt över det man jobbar. Alltså, det här handlar ju om en kompetensfråga, att har man rätt verktyg och är utbildad rätt, då förhindrar man ju det här och jag får nöjdare skattebetalare och oftast får man en nöjdare verksamhet som har mer pengar över till annat. För att i slutändan så börjar vi det här samtalet med att säga, mina barn fick neddragningar. Jag som förälder blir påverkad. Jag ser att lärarna har för låga löner. Jag kan inte göra så mycket åt det. Jag betalar ju min skatt, men jag kan inte göra någonting åt det. Och det är det jag menar, att jag hade ju varit nöjdare om lärarna fick mer betalt.
Ja.
Mer resurser. Men jag kan ju inte göra så mycket åt det på det sättet. Men om man hade haft utbildningarna där ute och förhindra sådana saker som F-skattefusk, leverantörer som tar överbetalt, särskilt under de upphandlingar som inte är upphandlingar utan de har köpt in grejerna, då har vi ju då skaffat oss en helt annan möjlighet till en bättre ekonomistyrning ute hos kommunerna.
Det tycker jag låter som en utmärkt idé, så eventuella politiker som lyssnar på det här, fixa det där, är ni snäll, så kanske jag kan rösta på er. Du, det var ju en del saker du inte kunde berätta om som du har på gång. Hur gör man för att hänga med allt som händer i det nylanderska frontalloben, höll jag på att säga, men runt omkring dig, för det verkar vara mer saker på gång, som sagt.
Ja, jag har ingen fiberuppkoppling direkt hem till mig då, men jag brukar säga så här att jag är öppen, jag skriver på Twitter när jag behöver skriva på Twitter. Det betyder att jag överöser inte folk med information, jag är ganska liksom moderat på det där. Och jag skriver på jensnylander.com när jag har någonting att dela, och jag tar mig tid att prata med människor som dig, för att jag tycker att det är spännande och kul att träffa alla typer av individer och ha samtal om det här. Så att det är så. Jag kommer inte överösa folk. Det finns ju hur mycket som helst i det här materialet. Men jag har valt ut några sektorer som vi pratar om. Någonting där som är spännande och så. Och sen det blir min grej på de grejerna. Och sen så, det är inte över sen. Men sen är det liksom över med att tro att jag ska vara någon etisk individ som sitter och letar varenda en liten pnötinött-grej. Det kommer jag inte göra.
Ja, men det får ju journalister göra. Ja. Men man letar rätt på Jens Nylander på Twitter och sen går man in på kommun.jensnylander.com och så kollar man sin kommun. Och finns inte kommun med, då går man och skäller på dem på kommunhuset.
Då talar man om för dem att nu ska ni skicka det materialet som Jens har påmint er om 5-6 gånger. Det finns de vi har påmint 5-6 gånger faktiskt, sen i juni. Så att, ja.
Jag tror att det här kan bli både roligt och viktigt när den stora massan journalister hakar på det här. Ja. Stort tack för att vi fick snacka, för att jag fick prata med dig.
Tack Emil för att du ville att jag skulle komma och prata om det.
Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.